En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttenen och Anna Andersson. Inget lopp helgen som gick, Anna. Vi är tillbaka i den här eviga abstinensen. Som man bara dras mellan de här två verkligheterna, känns det som.
Men jag tycker att du satte huvudet på spiken, Adam. Det är lite sådär att man går och väntar. Alltså jag känner lite av den här samma spänning som man kände mot 2021 faktiskt. När det var spännande och så många olika faktorer som drog i saker och ting. Och där man nästan kunde ta på stämningen i depån, för den var så elektrisk och det hela tiden finns saker att prata om och saker att rapportera och fundera över och diskutera, saker som kanske egentligen inte är, ja, men det känns inte så krystat. Vissa avslutningar av säsongen så känner man att ja, man trycker i liksom för att hålla i sista, men så längtar man ändå på något sätt efter kommande säsong. Så var det ju något år här när Verstappen liksom säkrade sina titlar allt för långt tidigt, och även i fjol om man försökt att trycka igång, men det kändes ändå som att Lando Norris hade inte möjligheten egentligen att ta Verstappen. Det var mer än det, att det var en teoretisk chans. Men i år så känns det som att det finns så mycket som både handlar om den här säsongen men också om nästa, upplever jag.
Ja, och det är lite som att hela den här säsongen bara har varit ett stort, vad ska man säga, att den har kokats och kokats och kokats, och snart når vi någon slags liksom klimax på den här säsongen.
Någon slags kokpunkt.
De här tre förarna. Ja, exakt, typ. Men de här tre förarna liksom närmar sig varandra, och förhoppningsvis redan nu med fyra racehelger kvar, så är det ju extremt jämnt. Det skiljer en poäng i toppen, och Max Verstappen jagar ju som bekant bakom. Men att det känns som att det kan verkligen, vi kan vara på väg mot en väldigt, väldigt, väldigt ovanligt spännande avslutning på säsongen när vi kommer till Abu Dhabi. Att det skulle kunna vara tre stycken inom fem poäng eller något sånt. Och det hade ju varit, man får ju puls bara att tänka på det.
Lite så.
Till helgen körs det ett lopp i Brasilien, och vi ska beta av Brasilien och vad som gäller där. Först, som brukligt, så betar vi av vad som har hänt. Det har inte hänt jättemycket denna veckan i nyhetsväg. Det är som att Formel 1-världen lite avvaktar vad som ska hända. Men i Red Bull, vi har ju snackat om att de avvaktar med att bestämma vilka förare de ska köra med nästa säsong. Nu verkar det dock, eller det börjar sippra ut lite rykten om att Yuki Tsunoda är på väg över Atlanten, kan man säga så? De är ju redan över Atlanten, men han är på väg till USA i alla fall för att köra.
På väg att stanna på den sidan Atlanten.
Ja, exakt, han kan inte få flyga tillbaks.
Nej, precis. Nej, men det pratas lite grann om IndyCar för Yuki Tsunoda och Dale Coyne Racing. Och det kanske kunde vara intressant. Det som jag tycker är spännande här är ju att vi pratar om att han då kanske kan vara på väg dit. Sen har vi Colton Hurta och Kalle Rovanperä, som båda två är duktiga förare i andra discipliner, som nu börjar testa för Formel 2. Kalle Rovanperä ska köra Superformula i Japan och Colton Hurta ska köra Formel 2. Alltså det börjar plötsligt att bli som om det blir ett racingparaply på ett lite mer sätt, där F1 liksom ligger i toppen och man hämtar från olika kanaler, och det är inte så himla stängt som det har varit de senaste, men i alla fall 15, närmare 20 åren. Och det tycker jag ändå är positivt, för jag kände ändå då när man hittade förare som dök upp från IndyCar, jag tänker på Juan Pablo Montoya, Jacques Villeneuve, så kom det ändå kvalitet in i F1 som då hade en annan bakgrund, andra fans, en annan körning, och liksom hade lite av en status innan de kom in. Det tycker jag ändå rätt, det tycker jag är rätt spännande. För nu har de senaste åren har det verkligen varit så att man går från Formel 1 till IndyCar. Alltså det är liksom ett steg ner nästan till en annan typ av racing, en råare racing med enhetsbilar. Där det kanske är, jag höll på att säga föraren avgör, å andra sidan så vinner ju Alex Palou det mesta där över. Så att, men ja, jag tycker ändå det är positivt faktiskt.
Ja, alltså det känns ju, det, jag vet inte hur mycket det är som, alltså att det beror på att Felix och Marcus och Linus har kört i den serien som gjort att man, att den är mer på kartan för oss svenskar, men det känns ju som att IndyCar har växt till sig och att den har lockat till sig fler XF1-förare än tidigare, tror jag i alla fall. Alltså typ Kevin Magnussen och så vidare. Marcus för den delen. Ja, och nu kanske Yuki Tsunoda då. Mm. Ja, Romain Grosjean också.
Ja, nej, men det är ju en... sen tänker jag att McLarens engagemang har ju också betytt någonting där. Ja. Och nu kommer Andretti då visserligen med Cadillac till F1, alltså så det blir ju flera beröringspunkter. Och sen har ju IndyCar också givetvis fått ett uppsving tack vare Drive to Survive och Formel 1, för det blir ju någonting amerikanskt, någonting närvarande. Vi ser ju också nu, tänker jag, James Hinchcliffe både utföra olika former av intervjuer i samband med Formel 1. Han har ju tidigare varit en framgångsrik förare i IndyCar. Vi har sett Danica Patrick i Drive to Survive. Hon som är den enda kvinnan som faktiskt vunnit har ett lopp i IndyCar och varit väldigt framgångsrik i Indy 500, även om hon inte har vunnit där. Och hon är ju en stor profil inom amerikansk racing som vi har sett då i Formel 1. Så det känns ju som att det börjar öppnas lite vägar däremellan, och jag tycker någonstans att det är positivt.
Mm. Alltså man skulle ju kunna ha sett det som, alltså när Colton Herta då bestämde sig för att lämna IndyCar för att köra Formel 2. Alltså att det skulle vara ett litet dråpslag för IndyCar. Men det är ju tvåvägstrafik ändå. Och får de dit Yuki Tsunoda direkt från Red Bull, så är det ju ändå en prestigeseger, även om inte han är den största stjärnan i världen liksom.
Nej, men den argaste.
Ja, den argaste stjärnan i världen. Det är bra. Har det hänt någonting mer? Det är väl knappt så, va?
Nej, vad kan vi rapportera? Charles Leclerc har ju förlovat sig. Det är väl trevligt för honom. Mm. Sen har vi ju då Jenson Button, tidigare världsmästare i F1, som kört väck de senaste åren, som nu har bestämt sig för att lägga ner sin karriär helt. Mm-hmm. Han vill ha mer tid för sina barn som börjar bli lite äldre. De har ändå inte börjat skola, men han känner att han missar så mycket. Sen har det varit fler diskussioner kring det här presidentvalet i FIA då, som man då anser är, jag höll på att säga, ja, vi kan väl kalla det för riggat egentligen. Och Laura Villars, den här schweiziska racerbilsföraren som vill att ställa upp där, hon har också nu visat sitt missnöje med hur det går till i det här valet. För faktum är att det finns en bestämmelse som säger att varje presidentkandidat måste sätta ihop ett team med 7 vicepresidenter, där samtliga 6 av FIAs världsregioner måste vara representerade. Och problemet i det här fallet är bara att det bara finns en valbar vicepresident från Sydamerika, nämligen Fabiana Ecclestone, som är gift med Bernie Ecclestone. Och hon står ju på president Mohamed Bensoulayems lista. Så det finns ju ingen annan kandidat som kan uppfylla de här kriterierna, för det finns ingen annan från Sydamerika. Och det där har ju hon reagerat mot. Tidigare så har ju Carlos Sainz senior dragit tillbaka sin kandidatur. F1-kommissionären Tim May gjorde samma sak. Han pratade om en illusion av demokrati när det gäller FIA. Och Lara Villars, hon har nu bestämt sig för att stämma.
Ja, det är en och en halv soppa det där.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Så att... det blir spännande att se vad som händer här framöver faktiskt. Om man tar till sig de här reaktionerna från övriga presidentkandidater och gör någon förändring. Eller om man låter det ligga kvar vid att det bara finns en enda kandidat i presidentvalet.
Det återstår att se. Det får väl tas till rättssalen då. Precis som Felipe Massas fall skulle väl upp i rätten nu ungefär. Jag tror de sitter kanske, medan vi spelar in, kanske de sitter och förhandlar där i rätten i London.
Ja, han var ju i London i fredags och diskuterade sitt fall då. Och man börjar där med att domaren lyssnar på båda sidor då separat. Bernie Ecclestone, FIA och Formula One Management försöker få det här målet avvisat helt enkelt. Men vi får helt enkelt avvakta där och se vad som händer.
Ja, så fort vi vet något så kommer ni också få reda på det. Håll koll, om vi ligger lite ur synk i nyhetsfasen så kan ni alltid kolla på F1-bloggen på Sportbladet. Så får ni det senaste och det mest viktiga därifrån. Men vi tar väl och fokuserar på Formel 1 då. Det är en Formel 1-podd trots allt. Och vi tänkte att eftersom det inte har varit något lopp den här helgen så, och vi börjar närma oss, eller vi är väl egentligen inne på upploppet i princip av säsongen, så tänkte vi att kolla på förutsättningarna för resten av säsongen och kanske ge en liten projektion, kan man säga så, som de gör på valvakor och sånt. Projected winners. Vem som ska vinna förarmästerskapet och vem som ska vinna hur det ska gå i konstruktörsmästerskapet i de här tajta fighterna om andra platsen och om vad det nu blir, sjätte platsen. Det är ju tajt som bara den där nere. McLaren har ju sprungit iväg med det där mästerskapet sedan länge. Men vi tar väl det stall för stall och vi kan ju gå igenom lite formmässigt hur det ser ut för de här förarna då. Vi kan ju börja i toppen där vi har McLaren och Lando Norris som de senaste fem loppen då börjar vi alltså med Italiens Grand Prix, Monza. Där kom Norris 2, tog 18 poäng. Azerbaijan tog han 6 poäng. Singapore 15 poäng. USA 18 poäng. Tog ju 0 poäng i sprinten där. Och i Mexiko blev det 25 poäng. Så 82 poäng de senaste fem loppen. I snitt 16,4. Vad är känslan med Norris?
Ja, men just nu så har ju han absolut bäst förutsättningar eftersom han leder. Men det handlar med en poäng. Och det som jag tycker känns lite spännande här att se, det är ju, alltså man kan ju se ganska mycket på Lando Norris hur han mår. Alltså när man, han är ju en människa som visar sina känslor på utsidan. Alltså när han gör misstag så tar han på sig dem själv. Ibland kanske man upplever som att han gör det lite för mycket. När han blir pressad blir han ganska sluten och man ser att han trivs inte på presskonferenser, han trivs inte på intervjuer och det blir lite krampaktigt. Och sen kommer de här ursäkterna där han tar på sig saker och ting själv. Nu i Mexiko senast så hade han ju, alltså han var ju så otroligt uppsluppen hela helgen. Han såg verkligen ut att trivas. Och frågan är ju lite grann, som jag sa förra veckan, klarar han av att hantera pressen? För nu plötsligt så leder han. Tidigare så har han ju hela tiden varit efter, han har jagat och så har det blivit stressat när han haft möjligheten och då har han tappat det. Nu känns det lite grann som att han är mer tillfreds på något sätt. Alltså hans helg i Mexiko, ju mer man tänker tillbaks på den, så den var ju, alltså den var helt perfekt.
Ja.
Han satt ju inte ett hjul fel.
Nej, det känns som han är i zonen på något sätt. Men då har han ju som sagt jagat och nu är det ju han som är favorit att vinna VM egentligen då. Han leder ju och han är den som är på form, troligtvis den som kommer vinna VM så som det ser ut just nu. Men vi såg ju tidigare på säsongen hur snabbt det kan gå, för om vi ska ta Piastri då, Italien tog han en tredje plats, 15 poäng. Azerbaijan, där började det gå snett. Och han tog 0 poäng efter ett totalt haveri av en racehelg. Singapore 12 poäng, USA 10 poäng. Inga poäng i sprinten där heller, det var ju han och Norris som var ihop med varandra. Och sen i Mexiko så var det 10 poäng bara till Oscar Piastri. Efter ett ganska stabilt lopp men ett väldigt dåligt kval. Så han har bara tagit 47 poäng de senaste fem racehelgerna då. Och det är i snitt 9,4 poäng per racehelg. Ja, alltså men... 7 poäng mindre än Norris per racehelg de senaste 5.
Ja, lite kvällstidningsrapporterat så skulle man kunna säga att det är hälften av vad Norris har gjort. Typ, ungefär, ja. Ish.
I princip. Och det känns ju som att, alltså det såg man inte komma.
Nej, det gjorde
så
man
att,
inte.
Det jag menar är att det skulle ju kunna vara, det skulle kunna vända lika snabbt för Norris. Att om han i Brasilien då skulle ha en sån skräckhelg som Piastri hade i Azerbaijan, då kanske pressen kommer plötsligt och det börjar bli jobbigt och oj, en motgång från ingenstans.
Ja, men det,
och då gäller det att hantera det.
Ja, men det är det som är den stora problematiken här. Alltså för det som talar för Lando Norris är ju att han har, ja, men han verkar tillfreds, han skrattar, han verkar ha roligt när han kör. Han verkar tycka att det är kul att sätta bilen i ett kval, se vad den klarar av och genom, sätta bilen på rätt ställe i startrutan, i racet, ta starten. Men han verkar njuta av det, han verkar inte bry sig om att alla buar på honom som de gjorde i Mexiko. Men då är han liksom på rätt ställe. Men det hjälper ju också honom att Piastri gör fel. För plötsligt så ser ju då Lando Norris att han kan också göra fel. Under våren och sommaren när Piastri var så liksom perfekt i allt han gjorde så blir det ju mer pressat. Nu har han ju ett självförtroende. Han har men han har ett flyt och det gör ju att det är så otroligt spännande. Det som är det svåraste nu tror jag för Lando Norris, det är kanske den pressen som Max Verstappen egentligen ger bakifrån. För att sett till de här två spelarna hos McLaren så att säga, så har Norris det psykologiska övertaget på Piastri. För tittar vi på Oscar Piastri så känns det ju så, liksom så att han har nästan haft problem med setupen, med däcken, med banorna. Det känns inte som att han inte riktigt vet vad bilen ska göra. Och då vågar han inte köra den på gränsen utan kör lite under eller lite över gränsen. Och då är det så jämnt att han liksom tappar. Och där tror jag att just nu så har Norris övertaget, för Piastri verkar mer, ja, men osäker. Han lyssnar man på hans intervjuer och vad han säger på presskonferenser och så vidare, så skyller han väldigt mycket ifrån sig. Nu känns det som att han verkligen skulle behöva en agent som får honom på rätt spår och liksom, ja, men du vet, nu har vi gjort det här, check på den, nu går vi vidare, släpp och gå vidare. Sen är frågan om Mark Webber då klarar av det, eller om han är bättre på att jobba för framtiden så att säga. Och hur mycket tankar hos Piastri går kring framtiden, och han har ett ganska nytt kontrakt med McLaren och nästa år, och om de där två ska vara i samma team. Alltså hur mycket annat runt omkring är det som stör honom? Där tvekar jag lite mer just nu när det gäller Oscar Piastri, och om han klarar av att, ja, men lite som en häst, sätta på sig skygglapparna liksom, och blända bort det som händer runt omkring. Samtidigt så ser man ju hur snabbt saker och ting kan förändras. En bra helg, en sak som går stolpe in och så är man på plats igen. Jag tror att den här helgen i Brasilien blir extremt viktig. Och jag hoppas bara att McLaren låter de här förbannade reglerna vara åt sidan nu.
Ja, man kan drömma. Ja, nej, men som du säger, alltså Piastri, det är ju en mental fight. För man kan ju se det positivt eller negativt, den situationen han är i nu då. Man kan vända det till en positiv grej då, att nu har han liksom inget att förlora. Nu är det bara att köra. Bara släpp tyglarna och gör det du kan. Du behöver inte tänka på någonting. Men samtidigt, man kan ju också känna att jag har inte råd att förlora mer.
Ja.
Så att det gäller ju att hamna rätt mentalt. Annars så kan det nog fortsätta. Alltså, för det känns ju som att det har låst sig för honom. Nu utgår ju vi från att det är mentalt och att det inte handlar om att det är någonting med bilen eller så vidare.
Men varför på riktigt? Varför skulle det vara så? Zac Brown är en businessman. Han är ju affärsman ut i fingerspetsarna. Det enda han vill är ju vinna konstruktörsmästerskapet, och en av hans förare ska vinna förarmästerskapet. Det är det han vill. Och har gärna att den andra kommer två. Jag har extremt svårt att tänka mig att han skulle, som ger det intrycket som är så tydlig med business, affärer och att vinna, skulle bry sig om vem av hans två förare som vinner. Jag tror att det spelar honom noll roll.
Ja, så är det. Jag tänker inte att Zac Brown har varit och skruvat på bilen på något sätt. Men kanske att det är någonting i motorn som inte funkar. Liksom. Eller någonting. Jag vet, det är svårt att säga utifrån. Jag reagerade på det senast i Mexiko, att han klagade vid något tillfälle om det var i kvalet. Eller, så kom Piastri på radion och sa min motor beter sig konstigt ut och kurva 3. Eller vad det nu var. Och då kände jag, det kanske är någonting i hårdvaran som är problemet då. Vi får se om han steppar upp. För vi kommer ju till Interlagos nu och den vet inte om den passar honom heller. Vi ska återkomma till det. Vi ska hoppa vidare i den här listan och gå till Max Verstappen som ligger trea i förra VM. Han har ju klart bäst form på hela griden. Han har ju blivit... Ja, han har hittat tillbaka till gamla Max Verstappen plötsligt från ingenstans och håller på att äta upp försprånget. Det är ni alla med på. I Italien blev det 25 poäng, Azerbaijan 25 poäng, Singapore en andra plats bara, 18 poäng. I USA vann han både sprinten och loppet så han tog 33 poäng. Och i Mexiko blev det då en liten missräkning med bara 15 poäng. Men det ger honom 116 poäng de senaste 5 racehelgerna och i snitt 23,2 poäng. Det är klart bäst. Tvåa på den listan är ju faktiskt Lando Norris med 16,4. Så att det är en riktig utklassning just nu och han närmar sig steg för steg. Norris tog ju första platsen i VM men Verstappen närmade sig ändå första platsen. Även om han inte närmade sig Lando Norris. Så att ja... nu skiljer det bara 36 poäng med 4 lopp kvar, så att han behöver inte så mycket mer per lopp för att gå om helt enkelt. Och nej, speciellt men... alltså, du kan ju tänka dig in i sista loppet om Max Verstappen då har slagläge, då känns det som att det spelar ingen roll om det är 4 poäng eller 9 poäng.
Nej.
För att mentalt att ha den där gubben bakom sig skulle vara en mardröm liksom.
Jag tror ju att den här helgen i Brasilien kommer bli väldigt avgörande för hur resten av den här säsongen kommer att avslutas. För att Max Verstappen behöver komma närmare. Han får inte tappa den här helgen till McLaren. Utan han behöver komma lite närmare. Kanske också få lite hjälp. Och den möjligheten finns ju som jag ser det. För att vi har haft en Charles Leclerc i Ferrari på pallen. 2 helger i rad. Vi hade en Oliver Bearman som var stark med en fjärde plats senast. Mercedes har haft helger när de har blandat sig i. Så att det finns ju så pass många som skulle kunna hjälpa honom att hamna mellan honom och en McLaren.
Ja.
Så att jag tror att Verstappen, och såg man, tittar man på senaste helgen här i Mexiko, så var han ju inte jättestark under den första stinten, men den andra var han ju brutalt stark. Så ser man till det, så tror jag att han är en av vinstkandidaterna här i Brasilien. Däremot så tittar man lite längre fram, så tror jag att det kan bli lite svårare i Las Vegas. För Red Bull brukar ha det lite svårare, såna här ojämna stadsbanor. Och framförallt när det blir lite kyligt på kvällen. Och så kan det bli i Las Vegas. Och så har det varit där folk sprungit omkring i vinterjackor. Så att jag tror att Red Bull är de som är minst, kan jag säga, jämnstarka av konkurrenterna på de banorna som är kvar. Men däremot som Verstappen fortsätter att ha jakten och ha drivet och köra så felfritt utan att göra ett enda misstag, så tror jag att han kommer att vara med där uppe. Men det är först efter Brasilien som vi verkligen får se vad som är kvar. För den här helgen, alltså, den tror jag kommer bli, som jag sa, extremt avgörande.
Ja, det tror jag också. Och Om vi smygkikar lite tillbaks i tiden så är ju Brasiliens Grand Prix en ganska Max Verstappen-vänlig bana, kan man säga. Han har vunnit där 3 gånger och i fjol vann han ju också efter att han startade 17:e. Så att han, ja, han har inte några jätteproblem runt Interlagos. Så att, det kan nog bli en full pott där igen, och då börjar det bli lite... Ja, då knyts det åt ännu mer kring Lando Norris och Oscar Piastri.
Ja, men det kommer ju handla lite grann om vad som händer där bakom liksom. Är det så att någon av, eller båda av McLarens bilar typ nollar, eller tar väldigt lite poäng, så blir det plötsligt ett jätteskutt för Verstappen. Men det handlar ju också om att vinner Verstappen och Norris är tvåa, så tar han inte in jättemånga poäng. Utan han skulle ju behöva ha den här wingmanen i form av Charles Leclerc som han hade i Austin som hjälper till. Han skulle behöva ha den lilla hjälpen för att komma mycket närmare. Eller det faktum att McLarens förare inte klarar av att hantera varandra. Och det är nästan så att vi glömmer det scenariot. Men det är ju faktiskt så att det skiljer bara en pinne mellan dem. Och där kan det ju visst, det heter du ska inte köra ihop, men alltså... Ja, det är tufft alltså i de här lägena. Det är millimeter.
Och den första kurvan på Interlagos också bjuder ju in till lite kontakt, om man säger så. Så att, ja. Men det finns en gubbe till som aldrig nämns i snacket om att vinna VM. Kanske av god anledning, men som faktiskt har chansen att vinna VM fortfarande. Och det är George Russell som ligger 4 i VM med 258 poäng. 99 poäng bakom Lando Norris då. Om allting går rätt för honom så kan han vinna VM. Men då behöver han ju typ vinna alla lopp som är kvar. Samtidigt som de andra bryter. Så att, ja, tveksamt. Men han, chansen finns ändå. Han är en... Hans form är inte fy skam. Och ju kallare det blir, kan man säga så. Alltså vi ska ju till Las Vegas då. Där lär ju Mercedes trivas, om man tänker på att de rent historiskt denna säsongen i alla fall har haft problem när det har blivit för varmt. Så om det skulle vara nere runt 5 grader eller 10 grader som det har varit några gånger där, då kanske Russell kan glida in och ta några poäng. Vi kan väl kolla på hans resultatrad. Italien tog han 10 poäng, Azerbaijan 18 och sen Singapore 25 poäng, USA 15, Mexiko 6 bara. Och totalt då 74 poäng för ett snitt på 14,8 poäng per racehelg. Och det är egentligen bara Mexiko och till viss del Italien kanske som är plumparna. Annars är det ju liksom riktig toppform på George Russell just nu.
Ja, och tittar vi bara på temperaturen den kommande helgen så är väderprognosen väldigt osäker. Just nu, när vi spelar in det här på måndagen, så finns det ju en risk för regn både lördag och söndag. Och temperaturerna på söndagen under racet väntas inte överstiga 19 grader.
Nej.
Så att det är ju inte heller så att det väntas en kanonhelg i Brasilien med 29 grader och strålande sol.
Nej, precis som det ska vara på Interlagos. Det ska vara skakigt väder där.
Ja, precis. Ja, du kommer ihåg det här från ett år sedan när det blev helt svart på himlen. Det bara blev natt liksom.
Ja, just det. Ja. Nästan filmiskt.
Ja, verkligen. Nej, men så att det kan ju vara. Och jag menar, är Russell där uppe och precis som han var i Singapore så påverkar det också. Vi får inte glömma bort de här faktorerna som faktiskt kan påverka. Det är ju så att det är fler bilar på banan än Norris, Piastri och Verstappen.
Precis, och så som alltså den bristen på kvalfart som McLaren har haft på sistone så blir de ju väldigt sårbara bakifrån. Både av Ferrari och Mercedes och liksom ännu fler bilar som kan sticka upp och hota dem. Och då, ja, då kan det bli lite jobbigt för dem. Bakom Russell i mästerskapet så har vi Charles Leclerc. Och han, vi kan väl läsa hans rad också snabbt då. 12 poäng i Italien, 2 poäng i Azerbaijan, 8 poäng i Singapore, 19 poäng i USA och 18 poäng i Mexiko. 59 totalt och 11,8 i snitt. Han gör det ganska bra i en Ferrari ändå. Han gör det bättre än sin stallkamrat Lewis Hamilton som bara tagit 37 poäng på de senaste 5 loppen. 7,4 i snitt. Så att, ja, han är väl en tydlig första förare i det där stallet. Det är känslan just nu.
Så är känslan just nu, absolut. Och så har väl känslan varit egentligen, skulle jag vilja säga, hela säsongen. Medan Lewis Hamilton letar och letar och letar, så är ju efter någon form av form. Jag menar, Leclerc har tagit 210 poäng och Lewis Hamilton 146. Så medan han letar och letar Hamilton, så är det ju Leclerc som har drivit teamet framåt, ställt krav och också plockat in de poängen som gör att Ferrari nu faktiskt är tvåa i konstruktörsmästerskapet, även om det bara är en liten pinne före Mercedes, så är man tillbaka på den positionen man var i fjol. Absolut helt överkörda och frånkörda av McLaren, men det finns ju någonting där, och Ferrari är ju knappast nöjda med, ja, men att man helt enkelt är så långt efter. Det är ett år sedan, mer än ett år sedan, som de vann senast. Och det där är ju, gör ju ont i hjärtat. Och någonstans tror jag att även Charles Leclerc känner nog för sin egen del att han måste prestera. För att han har ju också varit ute och ryckt och pratat lite om en framtid i något annat än en röd bil. Och då behöver han ju prestera, och han måste se vilka möjligheter som finns framöver, för jag tror att det framförallt finns ett team som, kanske inte 2026, men framförallt 2027, behöver två nya förare och som har ambitionen att slåss om VM-titlar.
Mm-hmm. Tänker du på Aston Martin?
Vilket team kan man annars tänka på?
Och som vi har varit inne på, att alltså Aston Martin satsar ju på alla fronter utom förarna då. Alltså man kan väl säga att de signar Alonso är en satsning, men det är den håller inte för evigt. Och de har ju inte, de har väl ett av de svagare förarparen på griden egentligen. Alltså Alonso är inte så dålig. Man är gammal och Stroll är ganska dålig.
Alltså vi har ju sagt så mycket om Lance Stroll, så jag behöver nog inte säga så mycket mer, men det känns ju ändå som att Alonso har släpat ihop liksom 37 poäng i år. Stroll 32. Och ändå så är Alonso överlägsen Stroll egentligen. Och frågan är ju vad som händer i det teamet framöver. Och det jag menar då är ju att Charles Leclerc måste ju fundera över vart ska han framöver. Jag kan tänka mig att en av McLarens förare inte heller kommer vilja vara kvar i det teamet i en evighet. Även om de båda två har kontrakt. Därför att stämningen runt omkring är som den är. Och man vill vara herre på täppan. Det här är ju liksom, jag höll på att säga, alltså det finns ju få idrottsmän som är större egoister än vad racerförare är. Det är det som är så svårt, i och med att det här är både ett förarmästerskap och ett teammästerskap. Du måste alltså underordna dig teamet fast du i hela ditt liv har slagits för dig själv för att ta dig hela vägen dit. Och det är väldigt svårt att kombinera. Så där finns det ju en förare som säkert skulle kunna tänka sig att hitta på någonting annat vid sidan av Charles Leclerc. Det var ett sidospår där.
Ja. Förarcirkusen lär nog bli aktuell till nästa säsong, om inte annat. Eller till nästa, ja, om ett år. Då lär det nog vara stekhett på den fronten, skulle jag tro.
Jag tror inte att vi behöver så långt som ett år. Jag tror att vi kan börja jobba för oss framåt maj-juni nästa år.
Just det, då börjar fundamenten läggas. Vi kan väl hoppa vidare ner i ställningen då till George Russells lagkamrat Kimi Antonelli, som har skrapat ihop 97 poäng jämfört med Russells 258 den här säsongen. Han har ju haft några bra race på sistone. Azerbaijan och Singapore tog han ju tvåsiffrigt med poäng. Och senast i Mexiko tog han 8 poäng. Men han är lite ojämn. Är det inte så fortfarande? Det är väl det som är grejen med rookies.
Ja, men alltså, det som jag faktiskt är lite imponerad över, eller väldigt imponerad över, det är faktiskt hur han har kommit tillbaks efter den här fruktansvärt tunga säsongen som han ändå hade i Österrike, England, Belgien, Sandfortsna, ja, även Ungern, där han liksom, ja, Italien kan väl lägga dit, alltså hela Europasäsongen egentligen, på banor som man känner till, där hade han det ju supertungt och han fick väldigt, väldigt mycket kritik. Men efter det så har han ändå kommit tillbaka, och jag måste ändå säga att det visar ändå på någonting, på att det finns någonting där. Det där hade ju kunnat knäcka, hans Europasäsong hade kunnat knäcka vem som helst.
Ja, men som du säger, han är Han har inte vikit sig under pressen. Frågan är om han kan ta nästa steg och bli en riktig toppförare så som man har väntat sig att han ska vara, eftersom han har fått den här genvägen upp i toppen direkt, upp i smöret, på en styrning i Mercedes, det första som händer. Liksom. Det är få förunnat.
Ja, det är det. Men man får ju också ge, alltså där måste man verkligen ge honom tid. Det var ju samma sak med en sån som Max Verstappen. Alltså, han hade ju sitt första ett år och några månader i Toro Rosso innan han hade tur nog att hamna i Red Bull, samma race som Mercedes förare körde ihop i Barcelona och dessutom vann det racet. Så att, det finns ju, Kimi Antonelli behöver ju lite tid och jag är impad över att han faktiskt har klarat av att ta sig tillbaka mentalt. Jag tyckte det var till och med riktigt, riktigt roligt. Den fighten som han och Russell hade över radion senast, där han dessutom, när Russell har gnällt och gnällt och gnällt, svarar: ja, men är det min tur att köra om nu då? Alltså, så, det är ändå så här sunt, på något sätt, sunt, kollegialt gnabbande, kan man säga så?
Ja, verkligen. Det är ingen, han känns ju inte som en person som är svår att komma överens med, eller liksom ta en öl med.
Nej, men det var inte gnälligt, utan han liksom, det var på något sätt, han bara gav tillbaks med samma mynt på ett sätt, och med tanke då på hur de här tidigare sommarmånaderna som han hade, så är det ju ändå skönt att se att han har klivit tillbaks till den positionen där han faktiskt kan gnabba med Russell utan att man känner att han är sänkt. Alltså, han känns ju som att han är på en bättre plats än vad Oscar Piastri är just nu.
Verkligen. Och alltså, jag tycker ju så här, första året i en Mercedes, man har George Russell som lagkamrat. Alltså, George Russell är en väldigt, väldigt, väldigt bra förare. En av de bättre på griden, tycker jag. Och har resultat för att backa upp det. Att man blir slagen av honom ganska tydligt sitt första år som rookie i Formel 1 är inte så konstigt. Och om Mercedes nu skulle slänga in den här ynglingen i hetluften, liksom slänga ner honom i den djupa delen av poolen direkt, då får man ju ge honom tid. Och han har ju inte gjort bort sig, som sagt. Alltså, 97 poäng är ändå, skulle jag säga, godkänt för Antonelli. Även om han har haft sina svackor och man har kunnat ifrågasätta vissa saker här och där.
Ja, men jag tycker att den comebacken han har gjort här under hösten är ju definitivt pluskontot.
Ja. Du, jag tänker att vi sticker emellan med en liten projektion, om det nu är rätt ord. Det känns inte. Det känns som en kanske anglicism. Att vi har tagit det från amerikanska. Men i alla fall, nu när vi ändå snackar om de här toppförarna, så kan man ju konstatera då att om de här förarna skulle snitta samma poäng per race helg resten av säsongen, då slutar George Russell på 317 poäng. Oscar Piastri slutar på 393,6 poäng. Så kanske 394 då. Och på det är han alltså trea. Därefter då, den fighten som just nu känns som att det kommer att stå mellan dem, Max Verstappen och Lando Norris. Då är det alltså Lando Norris på 422,6 och Max Verstappen på 413,8. Så även om Max Verstappen är överlägset formstarkast på griden just nu, så når han inte riktigt fram med det här snittet om Lando Norris också snittar så som han har gjort på sistone. Så ja, alltså jag känner ju, det finns mindre tvivel kring att Verstappen kommer hålla den här formen än vad det gör med Lando Norris. Det känns som att Verstappen, han kommer inte bli berörd av någon press. Han har varit här förut, han har vunnit VM ett antal gånger. Det här kommer inte åt honom. Lando Norris, där kan snaran dras åt lite och han kan börja göra misstag, tror jag. Så att det är nog större chans att Verstappen håller uppe sitt höga poängsnitt än att Lando Norris gör det. Vad tror du?
Ja, det är som vanligt, så mycket om och men i allt sånt här. Men ska vi kunna titta på liksom siffrorna rakt upp och ner? Ja, men det mest troliga är ju att Lando Norris vinner. Så det är det mest troliga. Men vi vill ju ha lite spänning i det hela. Och vi ser ju vad Verstappen har gjort. Och vi har ju också i bakhuvudet. Jag menar, 2010 så vann han väl VM-titeln i det sista racet. Det gjorde han väl 2012 också. Nej, inte han, utan då vann Red Bull VM-titeln i sista racet tillsammans med Vettel. 2012 också. 2021 vann Verstappen VM-titeln i det, ja, på det sista varvet i det sista racet. Så att vi vet ju vad Red Bull är kapabla till i slutet av en säsong. Det har man ju visat med Sebastian Vettel 4 gånger, det har man visat med Max Verstappen 4 gånger, och jag tycker den comebacken som de har gjort i år efter det att de bytte teamchef med när Christian Horner försvann till förmån för Laurent Mekhi, så har de tagit ett steg framåt. Jag tror inte att de själva trodde att de skulle ha någonting med VM-titeln att göra, men nu är ju Verstappen i den positionen att de jagar, och jag tror att just jakten är väldigt viktig för dem, och för McLaren så är det väldigt jobbigt. Alltså det är nerverna som gör att det blir extremt jobbigt, för jag skulle gärna ha haft, tror jag, vilken annan förare som helst på griden 36 poäng efter, men inte Max Verstappen.
Nej, precis. Och det finns ju en poäng i det att stallet har varit med förut. Alltså det är inte bara föraren som inte ska göra misstag, det är depå-crewet, det är strategerna, och det är liksom alla beslut som tas på pitwallen måste vara klockrena i princip. Man har inte råd med ett misstag där i detta läget, och där tror jag också att Red Bull är bättre positionerade bara för att de har erfarenheten.
Och sen tror jag att de här papaya-reglerna ställer till det för McLaren, för det kommer alltid dyka upp frågor från förarna hit och dit. Varför gör man så? Varför gör man så nu? Eller varför skulle man göra? Varför gör man inte så? Alltså det där har ju skapat en osäkerhet också kring vad som gäller, och även om man skulle kasta bort dem nu och säga att nej, men nu kör vi här, så finns det ju hela tiden i bakgrunden, och det är folk som, den förare som missgynnas kommer att gnälla, och det är en fördel för Red Bull.
Exakt. Och kollar vi då på konstruktörsmästerskapet, den viktiga kampen om plats 2, 3 och 4, där Ferrari, Mercedes och Red Bull slåss. Just nu står det då alltså Ferrari 356, Mercedes 355 och Red Bull 346. Och om man då kollar på snittet så är det ju föga förvånande så, eller ja, kanske lite ändå, för att Yuki Tsunoda bidrar inte så mycket i Red Bull, men ändå, Red Bull tar flest poäng per race de senaste 5 loppen. Och om de skulle hålla i den formen så sprintar de om både Ferrari och Mercedes. Mercedes snittar 21,4 och Ferrari snittar 19,2. Så om den här tesen håller då, att formen kommer hålla sig, att det är det här styrkeförhållandet som gäller nu, då slutar Ferrari på 433 poäng, Mercedes 441 och Red Bull på 455. Så Red Bull 2, Mercedes 3 och Ferrari 4. Då är inte Fred Vasseur glad om det blir så.
Nej du, det är så mycket här nu alltså. Jag känner mig så, jag vill bara att den här helgen ska starta, för att det finns så många parametrar. Det är ju otroligt spännande och roligt.
Ja, det är det. Och visst får man lite, det här sätter lite förutsättningar för vad som gäller och vem som behöver rycka upp sig och hur landet ligger just nu i Formel 1. Man ska inte stirra sig blind på hela säsongen, för vad som hände i första loppet är inte så relevant längre ju, som vi vet. Det kan hända mycket över en säsong i den här sporten. Innan vi går vidare i livet så tänkte jag att vi kan kolla på konstruktörsfighten längre ner också. För att Williams har väl snudd på säkert femteplatsen då. De har 111 poäng och bakom dem är det Racing Bulls med 72. Och hela det här är ju det här ormnästet som slåss om plats 6, 7, 8 och 9. Alltså Racing Bulls 72, Aston Martin 69, Haas 62 och Sauber 60. Och sen har vi hängt av Alpine som har 20 poäng och har tagit 0 poäng de senaste 5 racen. Så att de, även fast de kom 2 och 3 i Brasilien i fjol, så tror vi väl inte riktigt på att de ska blanda sig i någon strid. Men det kommer ju bli riktigt tajt där mellan, och det är många miljoner som skiljer, och väldigt viktiga. Ja, en viktig avslutning för de här stallen. Alltså att sluta sexa är väldigt annorlunda än att sluta nia. Så att, och där är det inte lika mycket poäng heller. Så att ett bra resultat kan ju verkligen få en att sticka upp. Så som Haas gjorde nu då med Oliver Bearman till exempel.
Ja, men så är det ju. Alltså, det skiljer liksom 12 poäng mellan plats 6 och plats 9. Det är ju absolut ingenting när de här helgerna återstår att vara två sprinthelger dessutom. Det blir också lite spännande att se hur man tänker. Alltså kring de här helgerna, var ska man lägga krutet? Och hur mycket krut kan man lägga på vilket ställe? Ett misstag kan ju bli så otroligt kostsamt.
Exakt. Släppa ut föraren på rätt plats i kvalet och så vidare. Sådana grejer. Allting är extremt viktigt just nu. För kollar vi på formen då. Racing Bulls har egentligen bara en bra racehelg senaste tiden. Och den var ju i Azerbaijan när de tog 11 poäng. I övrigt har de tagit en poäng bara. Och det var på Monza. De senaste tre loppen har de nollat. Så att de kommer väl inte med världens största självförtroende till Brasilien och den här slutfasen av säsongen. Aston Martin har ju inte heller det så kul nu för tiden. De tog 6 poäng i Singapore och 1 poäng i USA. Det är allt de har de senaste 5 loppen. Haas började ju då med Italien 0, Azerbaijan 0 och sen 2 poäng i Singapore, 2 poäng i USA och sen 14 i Mexiko. Nu tror jag väl inte att de kommer upprepa det nödvändigtvis, men de såg ju bra ut. Det måste ju varit att de här konstiga förhållandena i Mexiko passade dem väldigt bra, för även Ocon var ju uppe. Och det kändes inte som att det var, alltså det kändes som att det var på ren fart. Så tror att de kommer hålla i det här i Brasilien.
Men de hade ju en uppdatering till USAs GP som var på hemmaplan. Där plockade man då 2 pinnar. Men sen var det ju väldigt speciella omständigheter i Mexiko, precis som du säger. Det är ju svårt att säga. Alltså det känns ju som att det här är ju som att slå med en tärning. Det kan ju bli vad 17 som helst.
Ja, exakt. Alltså det är ju bara en sån sak som att Alpin från ingenstans tog en andra och tredje plats i Brasilien i fjol. Alltså ett sånt resultat för någon av de här stallen skulle ju avgöra fighten. Det gäller att ha lite flyt också. Sauber, de känns väl som det formsvagaste laget nästan av de här, tillsammans med Aston Martin. De har bara tagit 9 poäng senaste 5 och då tog de 4 i Monza. Så senaste 4 har de bara tagit 5 poäng. Alltså de såg ju väldigt bra ut där ett tag i mitten av säsongen med Hülkenberg och Bortoletto som gjorde bra insatser, men nu känns det, de känns lite kallare nu, de har svalnat av.
Ja, det är så små marginaler, så det är så himla svårt att säga så mycket om det. Det kommer verkligen att handla om tillfälligheter, väderförutsättningar. Ja. Alltså händer det någonting? Det kan ju handla om kollisioner på fel ställen, att du är på fel plats vid fel tidpunkt. Jag tycker det är svårt att säga om de här teamen och prata om att de är formsvaga eller formstarka, för att det känns ju som endagssländer, när de så här, trollsländer liksom, som plötsligt dyker upp och smäller till när man anade som allra minst. Men som sagt, Brasilien är ju ett ställe där du kan överraska, för vi kommer inte ens dagen innan att kunna tala om hur vädret ska vara i sprinten, och samma dag som det är sprint och kval så vet vi inte hur vädret ska vara under racet, utan det kan ju förändras under morgonen eller även under racet. Så är det bara just där.
Så man sätter bilen i park för mer och kan inte ändra någonting, och sen så ändras väderförhållanden från vad man trodde, och då sitter man där med en båt.
Så kan det
eventuellt
vara.
Ja. Spännande. Men om vi bara ska lista av de här då, så på form, om de tar så många poäng som de har tagit i snitt de senaste 5 loppen, om de upprepar det de sista 4 loppen, då kommer Racing Bulls sluta på 82 poäng, Aston Martin 75, Haas 76 och Sauber 67. Så det är banat för en rysare där. Helt klart. Så är det. Så att där har vi förutsättningarna för resten av säsongen. Och nu ska vi väl inte ta det för långt. Utan vi går väl till Brasilien då. Medan vi ändå är inne på det här. Förra veckan var vi inne på det här med, som Andreas Stella sa, att Lando Norris är bra när det är lågt grepp. Oscar Piastri är som bäst när det är högt grepp. I Brasilien, traditionellt, det som man har lärt känna den banan som sen urminnes tider är att det är ganska dålig asfalt där det är liksom knöligt och det är strävt och så vidare, så det är ganska lågt grepp och konstigt däckslitage och så vidare. Nu har de ju lagt om asfalten. Det gjorde de inför förra årets lopp. Så den ska vara betydligt mjukare, eller vad ska man säga, lenare. Och ha lite bättre grepp då. Så det kanske kan tala för Piastri. Jag tror inte han gråter över det faktumet, i alla fall.
Nej, så är det, men jag tror att han har, just nu så har han nog större problem än att fundera över asfalten faktiskt. För att det är... Jag tror det är så här, vi kan nog inte sätta oss och prata om en sak, att det handlar om greppet, eller det handlar om däcken, eller det handlar om vädret. För det kommer handla om en kombination av så många olika saker, den här sprinthelgen, som avgör vem i slutändan som har tagit flest poäng. För så otroligt små är marginalen i det här läget.
Mm. Du vågar alltså inte säga hur det ska gå i Brasilien?
Jag vågar absolut inte säga hur det ska gå i Brasilien, för även om vi säger att det här borde passa Oscar Piastri och de borde ha en bra bil, ja, men vad händer med hans mentala styrka? Vilken plats är han? Vågar han lita på bilen? Har han lyckats liksom släppa allt det som har varit för att ta nästa steg? Det vet vi ju inte. Det kommer vi inte veta förrän vi står där på fredag, och då har vi haft en träning. Det är så liksom... Jag tror att hela det här upplägget är anpassat för en sån som Max Verstappen. Sprinthelger passar honom galet bra. Dels för att han är duktig på att köra sprint. Och dels för att han klarar av pressen att förbereda sin bil under tävlingsmoment, så att säga. Han kan använda liksom sprintkval, sprintkval och förbereda sig för racet. Det klarar inte alla andra.
Exakt, och i och med att han är den bästa föraren på griden så är han väl också den bästa på att anpassa sig om bilen inte är perfekt. Det har man ju sett också, han är ju väldigt bra när det börjar regna och så vidare. Så att han kan köra bil, gubben. Så enkelt är det. Så det blir väldigt spännande. Men du, innan vi, vad ska man säga, knyter ihop den här säcken, så ska vi ju äntligen veta av några lyssnarfrågor. Så vi hoppar rakt in i det momentet, tycker jag. Och då har vi fått en fråga från Christian som är så här. Han säger: min fråga gäller alla de tekniska regler som finns kring Formel 1 och bilarna. Varje teams ingenjörer gör ju allt för att tolka dessa rätt och konstruera lösningar så att de får ett försprång. Men hur tar FIA fram regelverket? Det måste ju även hos FIA sitta ingenjörer som skriver reglerna. Det är ju knappast Soleim som hittar på något. Dessa måste ju också ha ett otroligt kunnande. Vad vet vi om dem och hur fungerar deras jobb?
Ja, men det är precis så som du säger. Den som kanske är mest känd, det är ju Nicolas Tombazis, som är alltså teknisk direktör för formelbilar hos FIA. Han har ju tidigare varit F1-aerodynamiker hos team som Benetton, Ferrari och McLaren. Och han har en viktig del i jobbet att utforma de här reglerna. Sen har vi en annan man som heter Pat Simmons, kanske vi också känner igen. Ja, han jobbar för FOM, alltså för Formel 1. Och han har ju tidigare arbetat för exempelvis Renault. Ni som kan Crashgate vet ju att han hade en roll där. Han jobbade hos Benetton. Han har också jobbat hos Williams. Och han jobbar som teknisk rådgivare och ska liksom sammanfoga det här. Så det sitter flera personer, utan att nämna 100 2000 namn här, så sitter det flera personer med väldigt hög F1-kompetens och teknisk kompetens även hos FIA, som har erfarenheter av att jobba hos teamen som sen FIA liksom har värvat för att jobba hos dem. Och å andra sidan, det funkar ju likadant att team liksom värvar folk som har jobbat hos FIA. Men när vi är inne på Pat Simmons, för han har ju suttit som en viktig del i den här biten av att arbeta fram mot 2026. Numera har han lämnat och jobbat faktiskt för Cadillac. Så det finns ju ett flöde av folk som går fram och tillbaks. Men nej, Mohamed Bensoulayem sitter inte och hittar på några regler, utan det är en stor grupp av väldigt kompetenta F1-tekniker som jobbar och arbetar fram reglerna. Och inom Formel 1 så är det ju faktiskt så att... även teamen kan ju säga till och vara med och diskutera när det gäller regelutformningen.
Just det, är det det som är Concorde-avtalet eller? Att de förhandlar fram hur nästa regelverk ska se ut?
Alltså Concorde-avtalet är snarare det kommersiella huvudavtalet för Formel 1 som handlar om pengar, makt och rättigheter. Hur intäkterna fördelas exempelvis. Och beslutsprocesser och sådana där saker.
Okej, ja, intressant. Vi hoppar vidare till nästa fråga som kommer från Micke Brännerud. Han undrar, finns det någon vettig förklaring till att inte alla får poäng i Formel 1? Har sökt och frågat ChatGPT men alla svar är dåliga. Det är på riktigt skånska hål i huvudet att inte alla ska få poäng. Finns ju typ ingen annan sport där man inte får något eller har något att köra för. Jag tänker att om alla får poäng kommer ju platserna 10-20 eller snart 22 vara så spännande. Är du 18 idag kan du lika gärna parkera bilen, och ibland känns det som att det är det som händer. Vad vet du och vad tycker du?
Ja, alltså Formel 1 har ju haft olika typer av poängsystem under åren. Det senaste nu är ju då att man får 25 poäng för en seger. Men det har ju varit så tidigare att en seger kanske har gett 10 poäng. Går man ännu längre tillbaka så har det förändrats på andra sätt. Så att det där med att alla får poäng i Formel 1, jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle kunna införa det. Så ser det ju ut i IndyCar. Där får du poäng för att du deltar. Och det är ju så här att det är ju jättejobbigt att ens sitta och försöka räkna vem som får vilka poäng i det systemet. För där får du poäng för att du har lett ett antal varv exempelvis, och för att du har varit med. Och, alltså det är så många poäng som kan gå ut på en tävlingshelg. Så du kan ju inte ens säga hur många poäng du max kan få, eftersom det handlar om varv i ledningen och så vidare. Ja. Men Formel 1 har ju haft det här typen av system där inte alla får poäng, och jag har under lång tid, och jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle förändras, för det är ju ett system som trots allt numera är förhållandevis generöst, där ändå åt hälften av bilarna får poäng.
Ja, men jag håller med mycket i sak att alltså fighterna där nere i botten hade ju varit mycket mer intressant att följa om de faktiskt gällde poäng. För ibland kan man ju tänka då, till exempel när Yuki Tsunoda plötsligt, eller vem det var, Lance Stroll kanske, plötsligt dyker på någon när det gäller så här, plats 17-16. Det är liksom helt onödigt. Och då egentligen vill man ju att det ska gälla någonting även där. Alltså vi vill ju ha racing och man vill att de ska ta risker och så vidare. Inte bara att de ska köra runt och testa bilen för att de inte har någon chans på poäng. Så att, jag håller med i sak.
Ja, men det kan du hålla med om. Jag minns ju när det var några år här där det var liksom en elfte plats som avgjorde huruvida det var pengar som delades ut i bonussystemet här i konstruktörsmästerskapet. Där det var så många i slutet som faktiskt hade 0 poäng. Men ser man tillbaka, så det systemet vi har nu där ettan får 25 poäng, det skulle jag säga har varit med sedan 2010. Och det är ju ändå då 15 års tid. Och dessförinnan så fick man ju som etta bara 10 poäng. Och då fick ju åttan 1 poäng. Alltså så man utökade systemet. Men det kanske är så att när det nu kommer ett team till, att det kan vara läge att fundera över en ökning. Men jag tror att vissa av teamen kommer att motsätta sig det. För att de känner vi kanske att de förlorar på det. Och det där hamnar ju alltid i ett läge att i och med att teamen är med och bestämmer om den typen av förändringar, så blir det alltid lite jobbigt, eftersom vissa team består ju av flera, så att säga, Red Bull och Racing Bulls. Men även av motorleverantör kan man ju också ha en påtryckning gentemot sina kundteam, så att säga. Så det där är alltid en krävs ju enorma diskussioner. Jag har svårt att tänka mig att de kommer att göra någon förändring, för att de tycker nog, de stora teamen som har mest oftast att säga till om, vill nog kunna behålla poängen så som de ser ut idag.
Ja. Det kom ut tidigare i år att Liberty Media hade köpt upp MotoGP. Och Liberty Media äger ju också Formula One Management, va? Alltså de äger ju F1. Så man kanske skulle kunna mötas halvvägs och gå till MotoGP:s poängutdelning, eller poängsystem. De har ju då poäng ner till 15:e plats. Där det då är ettan får 25, tvåan 20, trean 16, sen 13, 11, 10, 9, 8, 7 och så vidare. Så jag kollade lite snabbt. Jag bad också ChatGPT faktiskt. för att se, jag kanske fick ett dumt svar, jag vet inte, jag har inte 100% faktakollat där, men det lilla jag faktakollade så såg det ut att stämma i alla fall. Och då bad jag den ge mig alltså omvandla årets Formel 1-säsong till om vi hade använt MotoGP:s poängsystem istället. Förutom då den lilla aspekten att sprint race poängen de är oförändrade. Så detta påverkar bara söndagens Grand Prix. Och det blir faktiskt lite intressanta skillnader även i toppen. Till exempel då Lando Norris etta fortfarande, men han har 413 poäng. Tvåa är Oscar Piastri på 374, så plötsligt skiljer det väldigt mycket. Från att det bara skiljer en poäng i verkligheten. Trea då, Max Verstappen 352. Och sen så är det liksom, det är inga förändringar i mästerskapet fram tills tionde plats tror jag det blir. Där Oliver Bearman plötsligt sticker upp. Och belönas väl då för att han ofta placerar sig bra mellan plats 10 och 15.
Plats 11 gillar ju han, så att...
Ja, exakt. Så då samlar han ju in en del poäng där då. Carlos Sainz blir den stora förloraren för han tappar hela vägen ner till 12 plats. Så att, ja. Det finns ju någonting i det här. Det ska också sägas då att Jack Doohan, han hade ju samlat ihop 6 poäng.
Bara en
sån så då hade han, det hade ändå, han hade mått lite bättre. Det är ju ändå fint.
Men det är så att i och med att det, alltså just nu så ser det ut så att 10 team får poäng, vilket ju är hälften av dem som ställer upp. Och man vill ju att teamen verkligen ska kämpa om den där tionde platsen. Och det finns väl en liten oro för att man i sånt fall, ja men man nöjer sig med att ligga kvar på plats 12. Men
jag då kan har man en anledning att köra om och ta elfte platsen.
Ja, eller så nöjer man sig med de poängen. Nu kanske man satsar på att köra om och ta elfte platsen och försöka även att ta tionde platsen, för det ger en poäng. Så det är ju fram och tillbaks som med allt annat. Det är inte omöjligt att det är en fråga som kommer att diskuteras när ifrån och med 2026 blir 11 team. Kanske inte direkt, men framöver.
Ja, god poäng. Vi får väl ta det om vi får in någon från Liberty Media någon gång i båset här så vi kan intervjua dem. Ställa dem mot väggen. Så ska vi föra din fråga vidare, Micke. Men tack för frågan, det var väldigt, väldigt intressant. Vi har fått en till fråga som vi hinner med och så sparar vi resten till senare. Den är från Daniel som säger så här. Om ni behöver en fråga att spekulera kring så kommer en här. Om alla förare körde med exakt samma förutsättning, hur skulle resultatlistan bli då? Alltså en slags ranking av förarnas kompetens.
Alltså du tänker från 1 till 20?
Ja, precis. Det blir det väl. Eller 1 till 21 den här säsongen till och med. Eftersom Jack Doohan, han ska inte glömmas bort.
Nej, vi ska inte glömma bort Jack Doohan. Ja, och det där är ju extremt svårt. Jag känner ju att i täten tror jag att vi skulle ha de här... Ja, Max Verstappen skulle ju ligga väldigt högt upp. Han skulle ju vara klar etta i min bok.
Mm. Och vem är den näst bästa föraren på griddan?
Ja, den är svår. Jag tror att det skulle vara ganska jämnt mellan förare som George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris... våra gubbar, Alonso och Hamilton, tror jag ligger något efter, för jag tycker inte de är riktigt lika vassa som tidigare. Ja, Charles Leclerc ska ju upp ganska högt, ska ju upp högt upp också. Om jag inte nämnde
Piastri
honom.
Piastri då, är han uträknad?
Nej, han ligger med, jag ser nog honom lite bakom en sån som Russell och Leclerc faktiskt. Jag tycker hans höst här visar ju på att han kanske saknar lite erfarenhet faktiskt. Att det är det som gör att han har haft de här problemen. Vad tycker du?
Alltså det är svårt att säga, för det är lätt att gå till de här som kör i toppstallen som man känner som toppförare. Sen finns det ju liksom en del yngre förare som kanske där erfarenheten talar emot dem och så vidare. Som egentligen då kanske på sikt kommer att bli toppförare, till exempel Oli Bearman eller Isaac Hadjar kanske, vem vet. Men det är ju inte alltid så lätt att ta steget upp. Det har vi sett i bland annat Red Bull då, med Yuki Tsunoda till exempel. Bortoletto är väl en sån som ska nämnas. Men jag tycker att en outsider till det här är ju Nico Hülkenberg. Skulle han kunna vara den näst bästa föraren på grid då? Trots att han bara har en pallplacering i karriären.
Ja, han ska naturligtvis högt upp, honom borde ju haft med, men jag tror inte att han är riktigt lika vass. Han är ju en otroligt duktig förare. Jag tror att Nico Hülkenberg för ett par år sedan hade nog legat lite högre upp än vad han gör idag. Jag skulle nog säga att han är på väg att dala lite grann, men jag skulle han, ja, det är så himlans svårt. Jag tänker, men längst ner känner jag ändå att där kan vi ju ha ett party med Lance Stroll, Yuki Tsunoda. Känner jag inte. Colapinto. Känns tveksam. En sån som Pierre Gasly tycker jag också är alldeles på tok för ojämn. Det är en duktig förare, absolut. Men frågan är ju vad han är idag i förhållande till vad han var när han körde för, alltså när han vann för Racing Bulls eller Toro Rosso, eller Alfa Tauri. Herregud, det där teamet byter ju namn hela tiden. Men vad han var då och hur han har påverkats av de motgångarna som han ändå har haft de senaste åren. Det är ju nästa sak. Alltså, hur påverkas du av... jag menar, hur bra är Lance Stroll 2025 i förhållande till när han faktiskt körde in på pallplatser? Hur mycket sämre är han idag för att han har tappat gnistan? Hur står sig Lewis Hamilton 2025 mot Lewis Hamilton 2017?
Nej, det hade varit intressant att se en racehelg där Formel 1-förarna fick sätta sig i en neutral FIA-bil. Liksom, alla körde samma material. Och alla fick... Det är det här som är det svåra då, att då måste de ha samma ingenjör och allt sånt också. För man ser ju i Formel 2 till exempel, det är ju en enhetsserie, att där är det ju stor skillnad att vara i, ja, vad ska man säga, Prema, än att vara i ett av de mindre stallen på hur de sätter upp bilen. Så att vi kommer väl aldrig få reda på det. Men kanske ett go-kart-race då, om vi tar alla till Varberg och så får de köra några varv. Så får vi se vem som är snabbast.
Då lär ju inte Oliver Bearman ha kvar det rekordet i alla fall. Nej, men jag tror att den bästa föraren kan vi nog alla vara överens om att det är Max Verstappen. Det spelar ingen roll vilken bil du sätter honom i och vilka förutsättningarna är. Han kommer alltid att köra över bilens förmåga. En sån som George Russell tror jag också är, men han behöver nog lite längre tid på sig. Han behöver nog köra några fler träningspass för att komma dit. Max är snabbare liksom. En sån som Fernando Alonso, ja, men hade du gjort det testet 2006 så hade han säkert suttit högre upp än vad han gör idag. Samma sak med en sån som Lewis Hamilton. De har liksom passerat sitt zenit, men de är två otroligt kompetenta förare som i sina bästa dagar säkert hade kunnat slåss med Max Verstappen.
Ja, det tror jag också. Men jag är nog inne på att Russell tar andra platsen för mig. Han är ju inte, det är sällan han nämns som en sån toppförare, känns det. Det känns som att han är lite underskattad på något sätt. Men jag tycker han är, ja, han visar gång på gång att han har vad som krävs där uppe.
Jo, men jag tror att han är en förare som, han är inte lika omedelbar. Så kanske man kan uttrycka sig. Han är inte lika omedelbar i sitt sätt att Champ behöver lite mer tid, men han är otroligt analytisk. Därför var jag väldigt förvånad över hans utbrott på radion senast. De kändes väldigt olikt George Russell.
Ja, det kanske är en ny Russell som växer fram, som också han kanske har fått något råd av någon, att du måste ta mer plats och kräva, ställa lite mer krav, vara lite mer egoistisk. Ja, med det så har vi dragit över lite på tiden här. Nu står säkert någon utanför studion här och vill in, kan jag tänka mig. Så att vi får väl vika in hovarna. Eller har du någonting mer du vill ta in?
Ja, det har kommit en dom.
En dom?
Ja, Felipe Massa.
Nu i realtid.
Nu i realtid. Det kom precis här ett uttalande från domaren i fallet.
Wow.
Och han säger så här, att domaren förbehåller sig domen och kommer att meddela den vid ett senare tillfälle. Så det gör ju att det i alla fall inte är avslutat så som Formel 1, Formula One Management, FIA och Bernie Ecclestone vill, utan att det lever en stund till. Han kämpar alltså om 82 miljoner euro, vad det nu är, i en platta. 820 miljoner, det är en platta i mattan omräkning gånger 10.
Ja.
Så att den här rättsliga striden går vidare.
Spännande. Tror du Felipe Massas puls gick upp eller?
Det gjorde den väl, jag tror hela Brasiliens puls gick upp. Perfekt inför Brasiliens Grand Prix.
Ja, Lewis Hamiltons puls dock. Vi borde ha en mätare på honom.
Jag tror att han känner sig rätt trygg med att behålla titeln. Och bryr sig inte om pengarna. Det blir lite konstigt också om de tar bort titeln från Hamilton.
Ja, jo. Och det är väl lite mer Fias beslut i sådana fall kanske. Men det hade ju haft någonting om han blev av med titeln i Brasilien.
Där han
kanske
vann
Timo
titeln.
Glock kommer och meddelar beslutet. Va? Är det Timo Glock? Dyker upp där i näst sista kurvan.
Ja, vem vet, vem vet. Nej, men den här kampen går i alla fall vidare så får vi se. Ja. Jag kan tänka mig att Felipe Massa kommer att vara på plats i Brasilien och ta diverse intervjuer.
Så kan det nog vara, ja. Ja, spännande, spännande. Vi återkommer nästa vecka och snackar ner Brasilien och kanske har en uppdatering i den här domen då mellan Felipe Massa och gänget. Där har ni någonting att se fram emot. Så med det sagt så får vi hälsa er en trevlig helg. Vi ses i F1-liven och ha det så bra.
Ha det så bra, ja. Vi ses på F1-liven. Det kommer att vara ett himlans knattrande där. Det brukar vara så när det är sprinthelg.
Ja, det ser jag framåt. Jag ska in och skriva under pseudonym så får vi se om Anna har upptäckt vem som var jag. Ja.
Jag antar Jaja. Utmaningen.
Ha det så bra. Hej då!
Being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.